Hej och välkomna till avsnitt 1043 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 102 i min serie om USA-valet 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Supertisdagen i Demokraternas primärval är nu i full gång. Här följer en uppdatering tillsammans med Anders Edvardsson och Björn Nordström som båda bor i USA. Varmt välkomna! Ja, innan vi kör samtalet med Anders Edvardsson och Björn Nordström så tänkte jag bara kort dra igen lite grann vad supertisdagen är för någonting. Det är så här att Demokraterna befinner sig i en primärvalscykel där man då ska utse den kandidat som ska bli partiets formella presidentkandidat och få utmana då Donald Trump om presidentposten i höstens presidentval. Och den här processen, den är lång, den pågår i ett och ett halvt år, egentligen två års tid, den här nomineringsprocessen, primärvalsprocessen. Och hittills så har ju primärvalen ägt rum i fyra delstater, i Iowa, i New Hampshire, i Nevada och i South Carolina. Och de valen kännetecknades av att det var ett val på en dag i en enskild delstat. Och sen var det ungefär en veckas mellanrum mellan de här olika valen, så att alla kandidaterna hade fullt fokus på en delstat, så gick man vidare till nästa och till nästa och till nästa. Idag, supertisdagen, så är det helt annorlunda. Idag så är det 14 delstater som går till val på en och samma dag, 14 delstater plus det amerikanska territoriet Samoa och plus Democrats Abroad, en av de här grupperna för demokrater som bor utomlands, ofta i Europa och sådär. Så att det är de som går till val idag, massa delstater på en och samma dag. Och i de här tidiga delstaterna, då kan man ju, eftersom allt fokus är på en delstat, så kan man resa runt i delstaten, träffa väljare och ni vet sådana saker och vara med på lokala tv-debatter och podcasts och sånt. Det kan man ju inte när det är val på en och samma dag i 14 delstater, det är helt omöjligt. Så att i det här valet på supertisdagen så är man väldigt beroende av tv-reklam, radioreklam, alltså att synas via media och inte synas personligen. Och sånt kostar pengar, och för att kunna konkurrera då så behöver man väldigt mycket pengar. Och det är det här som Michael Bloomberg har satsat allt på, för att han har ju väldigt mycket pengar och han har inte varit med i de tidigare delstaterna, utan hans förhoppning är att med köpt massreklam kunna vinna på Super Tuesday. Det är Michael Bloombergs strategi. Joe Biden, han har mycket mindre pengar, för det är först på slutet som det gått bra för honom. Det gick ju dåligt alla de tidiga delstaterna tills han vann South Carolina i lördag, så att Joe Biden har inte gått så bra med att samla in pengar, så han kan faktiskt inte konkurrera i reklamväg nu på supertisdagen, utan han får hoppas på att ryktet går om att han är bra, han vann i South Carolina. Det är det som Biden får hoppas på. Bernie Sanders, han har pengar och han har en organisation, för han har legat i framkanten väldigt länge. Han har haft momentum sedan sina segrar i de här tidigare delstaterna, New Hampshire och Nevada främst, och han kommer ganska högt upp också i Iowa. Men så att han har en organisation redan i de här delstaterna som gör honom väldigt stark, och Michael Bloomberg har pengar, så att de två, Bernie Sanders och Bloomberg, är starkare än Biden den här dagen. Men Biden har ju vissa andra fördelar. Han är känd, partiet har slutit upp bakom honom, och nu ser så hoppade ju både Pete Buttigieg och Amy Klobuchar, hans två tidigare rivaler, av och gav sitt stöd till honom. Så att han har sina egna kort att spela också då, Joe Biden. Men hur som helst, delegater, det är alltid som det handlar om på supertisdagen. Varje delstat har alltså olika delegater, ett antal delegater, och de här delegaterna räknas utifrån hur många demokrater som finns i delstaten, hur stor delstaten är. Och i sommar så hålls det ett konvent i Wisconsin där demokraterna håller sitt partikonvent, och där finns det då allt som allt 3979 delegater. Det är summan av delegaterna i delstaterna, och för att vinna nomineringen och bli partiets presidentkandidat så måste man ha uppnått 1991 delegater, alltså 1991 delegater, då blir man presidentkandidat. Så att ikväll är det jakt på delegater. Kalifornien är den största delstaten med 415 delegater. Texas är tvåan med 228. Sen kommer North Carolina med 100 eller drygt 100. Och sen Virginia med 99 delegater. Och sen lite mindre delstater som till exempel Vermont, där Björn Nordström bor till exempel. Så ser det ut. Det är en jakt på delegater, och nu står väldigt många delegater på spel. Hela 1357 delegater står på spel ikväll i de här 14 delstaterna. Så att det är det som den här kvällen handlar om. Vem får flest delegater? Och vi kommer återkomma till det lite senare under den här natten. Men med det sagt så har ni fått en introduktion, och nu går vi över till samtalet. Björn Nordström och Anders Edvardsson, välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tackar.
Ni två bor i USA, jag bor i Sverige, men ni är amerikaner båda två, eller svensk-amerikaner säger man väl. Och du Björn, du bor i Vermont och du Anders, du bor i Florida. Och nu är det ju en stor dag, därför att det är supertisdagen i Demokraternas primärval. Och jag tror inte att Florida har gått till val idag, men däremot vet jag Björn att... Nej, just det. Men däremot vet jag att Vermont har gått till val. Och i Vermont så får ju till och med du få rösta där, eller hur?
Ja, visst.
Har du gjort det idag då?
Ja, visst, jag var där i morse och rösta.
Ja, men berätta lite. Ja.
Ja, man går in i vallokalen och då, det är open primary, så man går in i vallokalen då, och sen så frågar de vilken, om man vill ha en republikansk eller demokratisk valsedel, och så får man den som man berättar. Det de gjorde är att den demokratiska valsedeln låg väldigt alldeles fram, längst fram på bordet, lättillgänglig. Den republikanska hade de liksom stoppat undan någonstans, så den var svårare att få tag i.
Okay.
Så det är lite, det var rätt orättvist.
Det låter liksom, nästan som svenska vallokaler.
Det var ungefär så, ja, precis. Att de gömmer undan SD-valsedeln ungefär. Det var så det gick till alltså.
Ja, men spännande. Men alltså, visst, du, alltså Vermont, vi kan ju påminna om att Bernie Sanders, en av kvällens huvudpersoner, han kommer ju från din delstat, Vermont. Var han där idag också?
Var han här idag?
Ja, har han röstat i Vermont, hemma i Vermont?
Han röstade i morse här i stan. Och det var tydligen full kalabalik med media. Så det är mycket media just här nu.
Mm, just det. Jag vet ju också att han har ett event senare ikväll kanske i Vermont. Ganska nära där du bor.
Ja, just det. Bara någon kilometer från där jag bor. Så jag tänkte promenera dit faktiskt och se om man kommer in.
Ja, just det. Ja, men spännande, spännande. Okej, men Anders, som sagt, alltså, det händer ju ingenting i Florida. Men har du några tankar ändå kring den här supertisdagen då?
Ja, jag är en glad observatör, så att säga. Hade du frågat mig för en vecka sedan så skulle jag väl ha sagt att jag var mer eller mindre helt säker på att Sanders skulle ta det här stort. Nu får man väl, efter Bidens storseger i South Carolina, så får man väl ta det lite försiktigare. Men jag vet inte, jag har den här magtrakt-känslan av att Bidens hype de senaste 3-4 dagarna väldigt mycket i media och etablissemangsgrej. Jag vill se siffrorna före jag tror att Sanders har förlorat, så att säga.
Ja, nej, jag tror inte Sanders har förlorat heller, absolut inte. Men däremot, alltså, båda de här kandidaterna har ju enorma svagheter. Både svagheter i förhållande till primärvalet, men kanske ännu mer i förhållande till en matchup mot Trump. Och Joe Biden, han har ju sin förmåga att säga fel saker och ting. Jag tror han sa Super Thursday. Eller, jag vet inte om han har sagt så, men Donald Trump sa att han sa Super Torsdag i alla fall. Han sa att Joe Biden sa fel igen. Och om det stämmer så låter det ju som en ganska symptomatisk grej.
Jag såg en meme i morse som, det var en bild på Biden som sa nu har jag vunnit South Korea on to Taco Tuesday.
Ja, just det, jag såg det också.
Det var ju lite mer ett skämt då. Men alltså, jag tänkte, eftersom du bor i Florida, Anders, alltså, en sak som jag tror kan vara en oerhörd nackdel för Bernie Sanders, det är när han hela tiden håller på att prata om Kuba, Castro. Jag menar, han ursäktar ju kanske inte Castros diktatur, men han pratar ändå som att jo, men det finns ändå bra saker, titta på de bra sakerna, jag menar, sjukvården funkar. Men jag menar, kan du inte då använda Sverige som exempel? Måste du använda liksom granddiktaturen som exempel på bra sjukvård? Jag menar, det där kan ju inte gå hem i Florida bland exilkubanerna.
Nej, åtminstone inte bland de första och andra generationen. Jag läste någon artikel för något halvår sedan om att tredje generationens Kuba-flyktingar, så att säga, har amerikaniserat sig, så att de är i princip, deras åsikter speglar väldigt mycket andra unga amerikaners, det vill säga att det finns en viss tendens till att ha romantisk syn på socialism. Jag vet inte hur mycket sanning det var i det, men det man har sett i media här är ju helt klart att kuba-amerikanerna gillar inte Sanders at all, så att säga. Va?
Jag tror det kan vara värt att nämna, om jag inte minns rätt, så i valet 2016 så fick Trump ganska stort support av Kuba-amerikanerna. Och eftersom Florida är en svängdelstat, så den gruppen i sig kan faktiskt vara den som avgör valet i Florida. Och med andra ord, vart delegaterna ska gå. Så att den gruppen, eftersom det frågar om kanske 10, 20, 30, 40 tusen röster i skillnad mellan att vinna och förlora Florida. Så kubamerikanerna kan vara avgörande faktiskt i det här sammanhanget. Återigen, precis som det kanske var 2016 för Trumps fördel.
Verkligen.
Exakt.
Ja. Den nya grejen då, det här är, alltså, vi kan ju påminna oss och lyssna om att det är bara demokraterna nu som går till val på riktigt. Det finns säkert någon delstat där Trump står på en valsedel också, men det betyder ju inget.
I Vermont var han det.
Ja, okej. Just det, okej. Okay.
Absolut.
Just det, okej. Okay, okay. Men han har ju som, liksom ingen kommer ju kicka Trump, utan det handlar om vem som ska utmana honom på den demokratiska sidan. Och det nya för i år för det här primärvalet är att man har flyttat Kalifornien, alltså Kalifornien en del av supertisdagen. Tidigare så har Kalifornien alltid varit i juni när hela processen är över, men nu är Kalifornien på supertisdagen och spelar alltså störst roll av alla delstater, för det är den största delstaten i USA. Och de har 415 delegater, vilket är mer än någon annan delstat den här kvällen. Och alltså, tror ni att det kommer att på något sätt påverka den här rundan på något nytt sätt? Att Kalifornien är med så här tidigt?
Ja, om jag får börja, så det talar ju till Sanders fördel. Alla mätningar jag har sett pekar på att Sanders kommer att vinna och kanske vinna Kalifornien stort. Och även om man inte skulle göra så jättebra ifrån sig i många andra delstater, så om det blir fallet, så blir det ju givetvis en stor psykologisk seger och betydelse för honom. För han, som du sa, det är över 400 delegater, säger att han kniper 300 av dem eller någonting. Mm. De har ett ganska rörigt sätt att fördela dem där via husdistrikt och annat. Men skulle han vinna 300 av dem, då går han ju upp lätt i ledningen vad gäller delegater. Och sen blir det så, och Biden vinner på många andra ställen, då tror jag då vill det till ett mindre under, om det inte ska bli ett så kallat broker convention. I synnerhet med de här superdelegaterna som är till stor del givna för Biden. Så det kan bli det första sen, vad är det, 52 eller någonting sånt där, som där vi faktiskt inte vet vem som kommer ut som segrar i andra ändan.
Nej. Ja. Jag tänkte du säga något, Björn?
Jag tänkte säga att jag håller med Anders om att det här momentum är väldigt viktigt, eftersom om Sanders får en massa röster i Kalifornien nu, så kommer han ut och känner sig riktigt stark och riktigt het på gröten. Så att den momentum är otroligt viktigt, och den hade han ju inte fått om Kalifornien hade varit i juni. Då hade kanske Biden gått ut med ett stort momentum. Så momentum betyder väldigt, väldigt mycket i sammanhanget, och det är värt att nämna. Det snacket går ju då att Sanders kommer att vinna väldigt mycket röster uppe i San Francisco-området. Va? Biden hoppas på att göra hyfsat ifrån sig i kanske södra Kalifornien. Naturligtvis så kommer ju säkert Sanders att göra ännu bättre ifrån sig, men att Sanders lär vinna mycket i norra Kalifornien och San Francisco, så att Bidens chans är väl kanske latinobefolkningen till exempel i södra Kalifornien. Men det verkar ju som att tittar man på Nevada, så röstar latinobefolkningen på Sanders där med, va? Så att jag tror att det är frågan om inte om Sanders kommer att vinna, det är frågan bara hur många delegater han kommer att vinna. Men sen tänkte jag också nämna på andra delstater kommer att bli intressanta. Biden gjorde ju som sagt var väldigt bra ifrån sig nu i South Carolina. Och då har du ju andra delstater som Alabama, Virginia, North Carolina, som har en ganska liknande demografi som South Carolina. Och där hoppas ju kanske Biden att sno en massa delegater med. Och nu eftersom Klobuchar och Buttigieg hoppade av, och de har dorsat Biden officiellt nu, va? Och de ska tydligen, ryktet är att de ska delta i någon slags rally ikväll. Den effekten vet vi inte vad som kommer att hända. Med andra ord, sannolikheten är liten att Sanders kommer att dra Buttigieg och Klobuchars väljare till sig. Va? Men frågan är hur många väljare kommer att ansluta sig och rösta på Biden istället. Va? Vad är det numret? Hur många blir de och hur många delegater drar de med sig?
Ja, sen en sak jag tycker är väldigt intressant som är värd att tänka på lite mer. Alltså, det pratas ju mycket, för jag är inne på Anders spår. Alltså att man kan jag anser att Sanders har det största momentumet fortfarande. Därför att Joe Biden, han vann främst då, alltså i South Carolina, då var de svarta som röstade på honom. Och tittar man på de andra delstaterna, det finns många minoriteter i Texas, i Kalifornien, men det är inte svarta primärt, utan det är just latinamerikaner. Och som du sa, Björn, så vann ju Sanders totalt om i Nevada. Så att den svarta minoriteten, det är mer i den djupa södern och lite, du vet, i Chicago och sådär. Men annars är det ju liksom latinamerikaner. Och där är frågan, vi vet att Biden drar fler svarta, det gör han, fler än Sanders. Men vem drar flest latinamerikaner? Vem har starkast magnet mot dem? Och där skulle jag nästan säga att det kan mycket väl vara Sanders.
Ja, en sak, om jag får säga en sak där som man ofta glömmer bort när man pratar om latino-rösterna. Det är ju det att Mexiko och i princip alla latinamerikanska länder är ju mycket mer etatistiska, europeiska politiskt. USA är ju exceptionellt unikt i det här att man vill ha, att de flesta fortfarande vill ha liten stat och låga skatter och alltihopa det här. Latinorösterna kommer ju från folk som är vana vid en stor och aktiv omhändertagande stat, så att säga. Det har de ju definitivt inte lämnat. Det lämnar de ju inte vid gränsen när de invandrar hit. Nej. Så det är ju mycket mer, det är ju som ett antal miljoner europeer skulle delta i primärvalen. Och det tror jag vi kan räkna ut ganska enkelt vem de skulle stötta, va. Mm.
På tal om det, då måste jag inflika med stund du säger det där, att Fredrik Reinfeldt och även hans son Gustav Reinfeldt, de är i USA och de var på Joe Bidens valvaka i South Carolina, och jag såg bara för typ någon timme sedan, jag tror det var Aftonbladet som skrev om det här, att Michael Bloomberg hade en ad där han pratar om, jag tror han säger att ingen kan köpa mig med pengar, och sen är det publik som sitter där bakom, och då ser man Fredrik Reinfeldt där bakom Michael Bloomberg.
Jag är inte svensk medborgare längre, så jag avstår från att kommentera svensk politik. Låt mig säga att jag har åsikter dock.
Ja, jag tror det. Ja, nej, men du har helt rätt. Alltså, man kan ana vart svenskar ska gå. Men okej, vad ska man med säga om kvällen? Det blir, alltså, vi kan väl avsluta eller avrunda med att säga att det kommer ju, alltså, allt talar för att det blir en slutfight mellan Joe Biden och Bernie Sanders och Elizabeth Warren. Hon är med ikväll, men sannolikt inte så länge till. Och Michael Bloomberg, vi får se. Alltså, han har pengar, men det är väl egentligen det enda han har.
Jag tänkte bara nämna sagt att de sista vallokalerna i Kalifornien stänger inte förrän midnatt östkusttid här, vilket blir typ klockan sex i morgon bitti svensk tid. Så att vi kommer, och sen är Kalifornien en stor delstat, så det tar lite längre att räkna de rösterna. Nu tror jag inte Kalifornien kommer att ha lika mycket problem som de hade uppe i Iowa med rösträkningen, men att jag tror inte att det kommer att ytterligare ta en 12-15 timmar innan vi vet bättre, så att jag tror inte vi kommer att veta några siffror innan midnatt östkusttid. Så att det kommer att ta några timmar längre än vi tror.
Får jag skjuta in en sak till där också bara. Det nämndes ju tidigare här att Buttigiegs och andras röster nu kommer att gå till Biden. Den dag, den minut som Warren kastar in handduken, så kommer ju en väldigt stor del av hennes kvarvarande röster att gå till Sanders, för hon är ju nästan lika vänster som han är. Så missnöjesröstande, alltihopa det här. Så om hon droppar ut efter ikväll, så hur det än går för Sanders, om man inte totalt bottar ur idag, så kommer ju hennes röster att tillfalla honom vad det lider här. Och även delegaterna så småningom på DNC kommer ju till stor del, när hon friger dem så att säga och röstar på vem de vill, då är ju min gissning att 80-90% kommer ansluta till Sanders. Så där kan han ju också, nu har hon ju inte många delegater, men om det blir väldigt jämnt så kan ju det bli avgörande på ett sätt.
Ja, verkligen. Vi får väl fortsätta följa kvällen. Det kommer jag att göra, och ni också. Och jag tycker att du får höra av dig till mig sen, Björn, om du går iväg på det här Sanders-mötet. Så kanske vi kan
få göra. Jag sticker nog iväg om en dryg timme ungefär.
Ja, men just det. Suveränt. Bra. Okej, men tack så mycket till er båda.
Tack så mycket.
Tack själv.
Det var avsnittet 1043 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller via bankkonto. Valvakan fortsätter och vi hörs igen om några timmar. Thank you.